Okej, då kör vi. Välkommen till Bildradion. Jag sitter här med Anna Lu Lundholm som jag har bett komma hit och prata om bilder. Därför att en gång, Anna, när jag bad dig visa mig en bild som du tyckte, som du hade haft roligt när du tog, så kom du med en bild från en catwalk på en modevisning. Och en väldigt, väldigt proffsigt tagen bild med tekniskt väldigt hög kvalitet och så. Och det förvånade mig. Därför att de flesta kommer dragandes med bilder från naturen. Eller kommer dragandes med. Det var inte meningen att ringakta någon. Men de flesta tar bilder från naturen eller från sin familj. Så att man tycker att det är kul och plåt om man kopplar av. Och, det här, och din bild, den bara andades jobb för mig. Därför att den var proffsigt tagen. Och då tänkte jag att det här var lustigt. Men jag kände också en samhörighet. Därför att jag har ibland försökt att få mina fotokollegor att förstå att det är roligt att plåta konferenser och kongresser. Om man bara går in i det. Så varför valde du den där bilden, Anna?
Hej, Göran. Det är en ynnest att vara här, tack. Därför att jag vet precis vad jag gör när jag plåtar catwalks.
Ja,
har blivit min nisch.
Vad gör du då?
När jag plåtar catwalks?
Ja.
Jag går in i ett flow, tror jag. Jag går in i ett rum, i ett live-läge där allt hänger på att jag är förberedd och att jag sätter varenda bild.
Och det är njutning?
Ja, det har blivit en njutning eftersom jag vet precis vad jag gör.
Ja. Alltså, jag tycker så därför att jag har lätt att hitta till det där själv. Att även då om jag inte bryr mig om bilderna efter att de är tagna, utan det är bara för dagen, så kan jag nog tycka att det är så roligt att ta dem, att springa från lokal till lokal, att hålla ett tidsschema, att se till att leverera och koll på minneskort, batterinivåer och allting sånt där.
Färgtemperaturer, allting ska sitta.
Du plåtar ju sport också.
Mm, det stämmer.
Ja, vad plåtar du för något?
Fotboll, jag har plåtat en hel del för Djurgården, deras fotbollslag.
Kan du känna samma flow där?
Absolut.
Ja.
Absolut. Det går snabbare än en catwalk.
Ja. När du plåtar catwalks så plåtar du ju för en bildbyrå som heter Getty.
Mm, bland annat.
Bland annat. Mm. Som är stor.
Ja.
Världsomspännande.
Ja.
Så dina bilder dyker upp i tidningar och så över hela världen.
Ja.
Och igår så tog du en bild som nu finns i typ 100 länder.
Ja, tänk om det så mycket nu. Jag har bara sett hur lavinartat det ökar när jag gör sökningar på bilden. Så syns den ju precis överallt.
Ja, vad är det för bild då?
Det är en bild på en amerikansk skådespelerska som var här igår på en premiär som jag bevakade. Och ett deluppdrag i att bevaka den här premiären var att ta bilder på den här klänningen som hon skulle ha på sig. Som är från en känd designer. Deras PR-byrå satt och väntade på att jag skulle skicka den här bilden till dem. Och så fort den var färdig och jag skickade iväg den så började den pumpas ut.
Designers PR-byrå?
Ja, precis.
Ja.
Precis.
Så här går det till lite grann bakom kulisserna då. De kan tipsa Getty om.
Mm.
Att om det skulle hampa sig så att det fanns en bra bild av den här kvinnan med den här klänningen,
ja,
så kan vi nästan garantera att den kommer gå åt.
Ja.
Och så får du veta det.
Mm.
Och så säger de så här: Anna, vi har en grej på gång.
Ja.
Vi vill att du tar en bild av en kvinna i en klänning på en premiär.
Ja, precis.
Hade det varit så, för då står ju du där på premiären tillsammans med alla de andra fotograferna.
Mm.
Och kändisarna kommer in på rad. Och premiären, kanske vi ska säga vilken film det var.
Det är Robocop.
Ja, precis.
Ja, det är Joel Kinnaman har huvudrollen.
Ja. Mm. Och när ni hör det här så kommer det vara ungefär 2 veckor sedan den här premiären var. Så, och kvinnan var hans hustru?
Ja, flickvän Olivia Mann.
Flickvän Olivia Mann. Och klänningen var gjord av en jättekänd designer.
Ja.
Ja. Vad spännande. Men då när du ger dig dit då med din kamera och din blixt som du hatar, råkar jag veta.
Mm.
Ja. Så har du i princip gjort ditt jobb bara du får bilden av kvinnan med klänningen. Sen, det är det viktigaste.
Ja, det är en detalj som jag inte får missa. uppdraget är ju premiären.
Ja.
Men den här detaljen, det är så viktiga uppdragsgivare där. Så att jag får inte missa den bilden. Jag får inte gå därifrån helt enkelt förrän jag har den.
Nej. Och om du skulle missa den här med Getty, då är det lite rökt.
Ja, det handlar mycket om förtroenden.
Ja.
Att man faktiskt sätter bilderna som man får i uppdrag att ta, helt enkelt.
Ja.
Direkt.
Du nämnde för mig tidigare att när det är såna här viktiga, liksom, den bilden måste vi ha.
Mm.
Så det har ju inte varit ovanligt i Stockholm att det kommer beprövade fotografer från England eller Frankrike.
Mm.
Som kommer hit bara för att ta den där bilden.
Ja.
Men nu vänder de sig till dig liksom som en lokal fotograf på hemmaplan.
Ja, precis. Jag signade på för Getty för ett år sedan är det snart. Men det var så mycket pappersexercis och grejer. Man blir anställd i USA och så vidare. Och du behöver ett ITIN-nummer och det är massor av blanketter att flygla i. Och så. Men jag var klar lagom till prinsessa Madeleines bröllop.
Ja.
Så det var första uppdraget.
Ja.
För dem. Och då var det många av de här fotograferna vi pratade om som var här. Så vi var ett helt gäng på 10-12 stycken som bevakade bröllopet tillsammans. Så det var jättekul. En riktigt bra erfarenhet.
Lyssnade du på podcasten med Jenny Morelli? Som var för
ja, absolut.
Ja.
Jag lyssnade på alla
avsnitt. Ja, vad härligt. Det var precis vad jag hoppades skulle säga.
Ja.
Hon pratade ju om kovärmen bland fotografer. Att man stöttar varandra och är kollegial och så.
Mm.
Känner du också att det funkar på det sättet?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Jag känner ju någonstans att jag lever parallellt med fotobranschen. Det handlar väl om mer om min identitet och så. Men absolut. Speciellt bland svensk press tycker jag att de jag har hunnit träffa är jättetrevliga. Men just på bröllopet var ju hela världen här, internationell press. Och då var det armbågar och i princip slagsmål för att komma längst
för att få rätt position.
Ja, precis.
Hur kom du in i flow när du fotograferade prinsessan Madeleine och vad heter han? Chris O'Neill.
Ja. Jag hamnade på Slottsbacken så jag hade egentligen den viktigaste bilden, kyssen.
Okay.
När de kommer ut från kyrkan. Och så att jag hade liksom enorm förberedelse för en enda bild.
Där också? Det var liksom,
ja. Men samtidigt tänkte jag att alltså, ett direktskott i fotboll går ju bra mycket snabbare än den här kyssen.
Så att du var egentligen inte orolig?
Nej, jag hade mest ganska roligt faktiskt. Och sen, det är klart att det är nerven i att du måste sätta bilden. Du kan inte be dem göra ny entré och ny kyss och så vidare. Mm. Utan du har bara tur om de bjuder på en till. Så att det gäller att vara förberedd.
Hur många av 10 volleyskott i en Djurgårdens match, hur många sätter du tajmingen på?
Oj. Det är alldeles för få direktskott överlag. Men när det väl kommer ett direktskott så kanske hälften.
Ja,
det handlar om position och ha tur och läsa. Men man måste vara så med i matchen. Du måste förstå att här kan det komma ett direktskott.
Ja.
Och du måste i princip ta bilden innan det händer för att lyckas med det.
Ja, är det så att du känner att när du lyckas med tajmingen på mikrosekunden när, att du har tryckt av lite för tidigt?
Det kanske, jag kan få den upplevelsen, men sen när jag tittar så har jag satt den exakt.
Mm. Det där är lite lustigt, jag har precis samma känsla.
Ja.
Att för att jag ska kunna tajma någonting så måste jag känna att jag trycker av lite för tidigt.
Mm.
Känns det som att jag trycker av precis när skottet går? Nu pratar inte jag sport, men andra saker. Så har jag i regel missat det visade sig.
Ja,
men det där, det är roligt. Du plåtar ju mycket mode som sagt, catwalks och så. Jag har tittat på dig när du plåtar på Stockholm Fashion Week.
Mm.
För där har du bjudit in mig på studiebesök, vilket var jätteroligt. Och en lite udda, spännande värld. Även där pratar du väldigt mycket om timing när vi pratar om hur du jobbar och så. Och det jag tänker på då, det är att först så går modellerna med sina fina kläder mot er fotografer och ni är ju ett helt gäng.
Mm.
Ska tänkas då, ni var där i Berns salongen och det är ju inte så jättestort. Kan det ha varit 30 människor som plåtade? Kan jag tänka mig någonting
totalt,
sånt?
Ja.
Så det är ju ganska trångt och så. Mm. Och så kommer modellerna ut och då ska man ju ha helfigur och sådär.
Mm.
Vilka mer bilder behöver du ta av modellerna när de knallar förbi?
Det är helfigur med så ren bakgrund som möjligt.
Ja.
Sen är det halvfigur.
Ja.
En beauty shot, alltså ja, själva ansiktet.
Ja, det där är så roligt. Vad karaktäriserar ett beauty shot?
Det är alltså hår och makeup.
Okay.
Det är de som jobbar med den biten som framförallt vill ha den bilden.
Ja.
Närbild på makeup, så att du förstår hur makeupen är lagd, så att du förstår frisyren är gjord.
Ja. Är det här liksom dokumentärfotografi?
Ja, det är det.
Ja.
Det är det.
Vad karaktäriserar då ett bra beauty shot? Vad måste du tänka på för att det ska sitta?
Dels att man förstår hur den är gjord. Jag plåtar ju väldigt mycket frisyrer också på frisyrvisningar. Och där har jag lärt mig att frisören måste förstå rörelsen i håret för att förstå hur den är klippt.
Ja.
Och mörka frisyrer blir ofta bara en silhuett. Så du behöver mycket toner. Du behöver bredd i allt. Och du behöver också sätta färgtemperaturen exakt för att man ska förstå vilken ögonskugga ni har valt.
Ja, just det.
Så att det är tekniskt viktigt att sätta det.
Så det här med att få separation i tonerna i håret, då väljer du ett ställe där det kanske ligger på en spotlight på ett bra sätt.
Ja, precis.
Och sen är det där när de vänder och skorna.
Ja.
Berätta om det.
Ja, det är accessoarer, det är väskor, det är skor, det är smycken, örhängen, så mycket som möjligt. Och även när modellen går därifrån med ryggen mot, så kan det vara en spännande rygg också.
Dessutom. Det som jag fastnade för när jag såg er arbeta, det var att du arbetar för det första väldigt metodiskt.
Mm.
Och du tar dina första helkroppsbilder flera sekunder innan de andra börjar göra det.
Mm.
Och sen när modellerna vänder så tajmar du in på mikrosekunden. När skon är i profil, så att säga, mot din kamera. Så att man ser formen på skon. Och det ser man ju bara under en jättekort tid. För den här snurren som modellen gör, den är ju inte så lång.
Mm.
Men då måste man sätta just när skon är i profil.
Ja, och just vad det gäller skor och modevisning så är det oftast 2-3 modeller som används under hela visningen. Så du har några modeller på dig och tar den här svängen. Men det är skönt att sätta den så snabbt som möjligt för att du har så mycket annat du måste fokusera på.
Hur mycket skospill har du? Alltså bilder av skor som inte blir bra.
Det kan också se ganska konstigt ut när de vänder. De kan vända och sätta benen i kors. Alltså att frysa en rörelse är alltid känsligt i en vändning. För att det ska se lite elegant ut också.
Ja.
Så att jag har nog ganska mycket spill på det.
Ja.
Jag sätter 30% då kanske för att höfta en siffra.
Ja. Så det, om flow.
Mm.
Och alltså, du och jag har ju andra saker gemensamma också. Vi är ju båda självlärda fotografer.
Mm.
Vi har ju inte gått skolor, någon av oss.
Nej.
Och du dessutom började fotografera ganska sent. Alltså på hög nivå.
Jag har en analog utbildning på 80-talet.
Ja, men
det räknas inte riktigt. Men,
var det en lång utbildning?
Nej, under 3 år var det ett av ämnena.
Okay.
Så att det finns liksom en förståelse för foto. Sen har jag levt parallellt med foto hela mitt liv.
Ja.
Som formgivare.
Ja, precis. Så du har varit köpare, fotokund.
Ja, precis. Och en art director för foto.
Ja.
Men att börja prata själv, det var 2007.
Ja, så det är ju relativt färskt och det är ju raskt marscherat.
Ja,
upp
det är det.
Till Getty-nivå.
Ja, det är lite svindel. Det är lite...
Men samtidigt då, jag har ju sett mycket mer av dina bilder än dina Getty-bilder. Och samtidigt så tycker jag att du har en väldigt bra formkänsla och så. Men det kanske kommer från bildskapandet generellt och att det är lätt att överföra till fotografiet.
Mm. Jag brukar tänka att jag kommer in i foto bakvägen. Jag har bildkunnandet, men det handlar om att lägga till tekniken.
Ja. Hur gjorde du för att lägga till tekniken då? Liksom, var började du? Nu ska jag fotografera. Om vi backar tillbaka bara, när kom tanken?
Det var för att lösa ett behov. Jag jobbar med en tidning som art director och formgivare. Och där saknade vi bilder från de här håreventen. Och då tänkte jag att hur svårt kan det vara egentligen? Så att jag, jag frågade de vänner jag har som fotar och fick hjälp med vilken typ av utrustning jag behöver. Och sen tog jag med mig allting och åkte till mitt landställe och låste in mig och stängde av telefonen och tänkte att nu ska jag lära mig det här från grunden.
Så, ja, precis, du gick systematiskt tillväga. Du var som ett barn som plockar isär sin leksak för att
precis.
Se hur den fungerar.
Ja.
Och sen skruvar ihop den igen.
Ja.
Och det där ger ju viss trygghet ändå.
Ja, det tog nog ett tag innan jag kände mig helt trygg ändå.
Ja.
Det första området jag blev trygg på var just catwalks. För att det är det jag får praktisera oftast.
Ja.
Och det är också där jag fått ett erkännande. Så att just sådana uppdrag tycker jag bara är roligt.
Nej, hur trygg måste du känna dig för att det ska... Alltså, när nådde du den trygghetsnivån att du kände nu är det bara kul?
Det var några modoveckor tillbaka. Vad kan det bli då? Ja, kanske 2-3 år tillbaka.
Ja.
Då jag längtade efter att det skulle starta och jag kände att när jag gick in och liksom tittade på lamporna och spottarna i taket och liksom kände vilken temperatur det var.
Ja.
Och jag visste exakt vad jag skulle göra. Jag hade bilderna klara i huvudet redan. Och det handlade bara om att sätta igång.
Ja.
Och sen är det en rolig miljö. Jag tycker alltid att live-miljön är spännande.
Ja, precis, och man känner att det står någonting på spel.
Ja,
att
precis.
Man får inte klanta sig. Det går inte att skjuta upp till en annan dag eller någonting.
Nej.
Ja. Litar du på dina prylar och sådär? För det är någonting som jag tänker på ibland. Att någon gång så har jag haft ett objektiv som inte sätter skärpan klockrent varje gång.
Mm.
Och händer det där 2-3 gånger så kan jag nästan inte plåta med det. Det blir nästan som att det blir ett fysiskt motstånd.
Ja, jag skulle lägga bort det direkt.
Ja, mot att använda det.
Ja,
därför att all glädje bara försvinner.
Ja.
Puff ut.
Ja.
Och det blir en stor jävla ångestfest istället för en flowfest.
Mm. Nej, jag litar på min utrustning.
Ja.
Som vi nämnde tidigare så, det här med blixtfoto. Där känner jag liksom att... Dels tycker jag det går så trögt eftersom det är så mycket hastighet jag jobbar med.
Ja.
Så jag är inte helt komfortabel med...
Du menar för blixtens uppladdningstid?
Ja, jag måste tänka på ett annat sätt. Och när man jobbar så mycket där så kameran är ju en förlängning av min ryggrad när jag jobbar.
Ja.
Och när jag då märker att jag fastnar.
Ja.
Och det handlar om tiondels sekunder. Så det är väldigt korta tider så blir jag avbruten i flowet.
Ja. Ja, precis. Det är hur störande som helst.
Mm.
Kan du känna den här graden av flow i andra uttryckssätt som du jobbar med?
Ja, absolut.
Ja.
Jag jobbar ju med form på många sätt. Dels som art director och illustratör till husbehov, höll jag på att säga.
Okej.
Okay. Och tecknar och målar och sådär.
Ja.
Det är uttryckssättet som är... Det spelar egentligen ingen roll vilket verktyg jag har i händerna. Om det är en penna eller en kamera eller vad det nu kan vara.
Ja. Hur ser fotografi ut om man, när det nu 2007, det är ju bara 7 år sedan.
Ja, det stämmer. Ja.
Ja. När du nu 2007 kommer in så att säga i fotovärlden från en illustratörs och designers synvinkel.
Mm.
Hur ser fotografi ut då? Liksom vilka tillkortakommanden ser du och vilka förtjänster ser du och sådär.
Mm. Jag kommer från reklamestetiken kanske främst.
Ja.
Så att till en början handlar det nog om för mig att lösa den uppgiften. Att bilderna jag har i huvudet som art director, att jag skulle få ut dem via kameran.
Ja.
Att jag själv skulle förverkliga den här bilden och inte anlita en annan fotograf. Nu glömde jag bort frågan. Vad var det så?
Nej, alltså, jag är bara nyfiken på hur fotografi såg ut för dig med den bakgrunden som du hade.
Jo, men jag började nog där. Och sen handlade det om att de här hårbilderna från håreventen och modevisningar och så vidare.
Ja.
Jo, men jag kommer från den estetiken, det tror jag.
Jag tänker att när du tecknar och så börjar du ju med en idé i huvudet.
Ja.
Men när du fotograferar så börjar det ju ändå med en verklighet som du står inför.
Så blir det i praktiken.
Ja.
Men för mig, jag är så förberedd inför alla jobb. Jag har alla bilder färdiga i huvudet.
Ja.
Alltså de i detalj. Jag tar inte upp kameran förrän jag vet exakt hur ljuset ska vara. Och varenda detalj har jag klar. Det är målat i huvudet och jag tar upp kameran så bara sätter jag ihop den och vet exakt.
Nu låter ju du som en arrangerande fotograf.
Ja.
Men det är det ju inte.
Nej. Nej.
Du hatar ju att arrangera.
Ja. Det gör jag. Men det är också om jag skiljer på mina jobbuppdrag.
Ja.
Där som är, man kan väl mest säga dokumentär eller press handlar det om. Men mina egna bilder, de bilderna jag har inom mig som jag liksom försöker leta vem jag är som fotograf egentligen och vad jag har för bilder inom mig, då är det väldigt sällan människor med.
Ja.
För det första. Och arrangerat på så sätt att det är en planerad miljö, en planerad situation oftast.
Precis. Men, och där är ju två helt olika fotospår. Liksom,
ja, precis.
Men jag vet ju också att när du fick det här jobbet med klänning nu som du gjorde igår.
Mm.
Och som du var väldigt lättad över att allting blev liksom som det skulle bli och sådär.
Mm.
Att du gillar ju inte det där. Därför att det innebär ju ett moment där du måste, vad hette hon nu igen? Olivia?
Nej. Ja, Olivia.
Ja. Det innebär ju ett moment där du måste få henne att titta in i din kamera.
Ja.
Vad säger du då?
Ja, det var redan...
Look here, Olivia.
Ja, precis. Hon visste om att jag skulle vara där.
Ja.
Så att hon letade efter mig också. Och hon fick hjälp att hitta mig. Men det...
Bara för att klänningsbilden var så in i bombens vikt.
Ja, precis.
Och då... Ja. Ja. Ja, det är så jävla fascinerande. Så jag,
Men jag har upptäckt också bland mina kollegor i somras när vi pratade bröllopet att Getty har en viss, alltså det är så pass renommerad byrå även för, alltså internationellt sett så vet de flesta vad det är. Och att det är stor spridning och det är bra fotografer. Så att de flesta vet och ropar man det så ropar man att man är från Getty. Så.
Hur ropar man då, säger man? I'm from Getty.
Ja.
Nej.
Ja. Eller jag sa nog The Getty, I'm The Getty. Som jag visste att det var uppgjort.
Ja. Det är ju, ja, det är fantastiskt.
Ja.
Ja. Och då kollar hon in i det. Hur kommer det sig, varför måste hon titta in i kameran? Alltså säljer bilden sämre om hon inte gör det?
Jag tror det.
Ja.
När jag skickar in bilderna så ska jag ju tagga dem. Det är captions och det är... massa information som ska följa med bilden. Och där får jag då berätta om det är en hel figur. Och om hon är poserad och om hon tittar i kameran.
Ja.
Så jag fyller i alla de här sakerna. Jag tror att det handlar om sökfunktionerna sedan.
Ja, precis.
Att ju mer information jag kan få med, desto oftare dyker den upp i de här söksammanhangen.
Ja. Men där, där har du då en bild. Olivia tittar in i kameran, en edge jämfört med Olivia tittar inte in i kameran. Försäljningsmässigt.
Ja. Ja, jag är så pass ny fortfarande. Ja. Jag har inte...
men,
det är fördröjning också på vad jag liksom ser, vad det är som säljer. Jag har inte kunnat utvärdera det riktigt än.
Men när de lägger ut så här jobb på dig, uttalar de då att hon måste titta in i kameran?
Ja, det är ganska klara direktiv.
Ja, skönt.
Ja, det är skönt.
Ja.
Ja.
Så får du nu royalty på det du säljer? Eller är det liksom per timme som du står där och plåtar? Eller spelar det roll för dig ekonomiskt hur bilden säljer sen?
Ja, jag är inte beroende av att jag faller inte om bilden.
Nej,
inte,
men alltså, jag menar, får du mer pengar ju mer bilden sprids?
Ja, jo, absolut. Ja. Det är två olika typer. Alltså, antingen kontaktar de mig med ett uppdrag. Och då finns det en viss startsumma för det. Och sen är det royalty per bild. Och sen kan det också vara så att jag själv tycker att det här är värt att bevakas. Och det här tror jag säljer. Så,
just det, så då kan du chansa lite och tänka, här köper nog folk.
Ja, precis.
Ja. Gör du mycket sådana?
Nej, jag har experimenterat lite med olika. Och det jag lärt mig hittills är att kungligheter säljer otroligt mycket. Och under långa perioder, inför julen då, så var det dags igen för prinsessa Madeleine och dyka upp i världens alla tidningar. Sådana här summeringar av året och så vidare.
Ja, just det. Och då ser du det på din försäljningsstatistik direkt.
Precis. Och det är jättespännande att läsa om det.
Det känns ju nu som att du har börjat ändå på en stig. Mm. Som skulle kunna i förlängningen leda fram till att du blir en paparazzi.
Ja.
Hur tänker du om det?
Ja, precis, jag frågade i somras mina kollegor. För att, vart går gränsen för Getty?
Ja.
När blir det paparazzi? Och så, vi är aldrig på event, vi är inte inbjudna på.
Aha, okej. Okay.
Bara inbjudna event.
Så länge du pratar under Gettys flagg, så är det bara på dessa inbjudna.
Mm.
Okej, okay. Så du kan inte paparazza och sälja med Gettys, som en Getty stringer. Eller jag vet inte om ni kallar stringers, men...
Ja, nej, det är nog, ja, nej, som jag förstår det, så är det bara när man är inbjuden. Men sen dyker det också upp bilder som är exklusiv bevakning.
Ja.
Men jag är lite osäker på hur det går till. Men där är det liksom att Karl Lagerfeld springer omkring någonstans i en viss stad och gör någonting speciellt. Sådär.
Handlar på ICA.
Ja, precis. Ja. Nej, ja, men jag tror att det är en beställd situation också faktiskt.
Ja, okej. Okay. Men kan du någon... Du har ju ändå en viss jaktinstinkt, kan jag förnimma.
Mm. Ja.
Kan du känna någon gång att det finns någonting, att det skulle finnas något attraktivt också i att göra det här, att stjäla liksom bilder av människor?
Nej. Jag har ställt den frågan till mig själv ganska många gånger. Det måste vara helt fair deal med alla inblandade. De ska veta att jag är där, att jag tar bilden. Nej. Jag skulle inte kunna smyga så, det tror jag inte.
Av rent etiska skäl alltså?
Ja, precis. Ja. För att jag försöker sätta mig in i själv. Vilka situationer vill jag själv inte bli fotad i? Och jag skulle vilja veta om någon tar bilder för mig. Och den etiken, eller moralen, eller vad man ska tänka. Den är jätteviktig för mig.
Ja. Ja, men det är skönt att höra. På så här.
Ja.
Ja, men samtidigt så ramlar du på någonting annat intressant med Getty, som jag vet. Och det är ju att ibland så pratar vi om, jag har ju modererat fototävlingar i Sverige, både Årets Bild och PGB Photo Award. Och då får man ju lyssna väldigt mycket på hur jurysnacket går i de internationella fotojurysarna.
Det där vill jag veta mer om.
Ja, okej. Okay. Och då ska du få veta en sak nu.
Mm.
Och det är att jurypersoner från England, Frankrike, Tyskland och så tycker att bildbehandlingen i Skandinavien är helt vilda västern.
Okay.
Och de säger så här, vi fattar inte hur ni kan ha så jävla hårt photoshoppade bilder i era nyhetstidningar.
Det gillar jag att de säger ting.
Ja. Och då tänker jag att du som svensk fotograf plåtar för Getty.
Mm.
Och om du till exempel plåtar en person med ovanligt röd hud eller vad som helst.
Mm.
Så många fotografer skulle känna instinkten. Jag drar ner den röda färgen lite.
Mm.
Därför att det här ser ju galet ut. Bilden, det syns ju mycket tydligare i foton än vad det gör i verkligheten.
Mm.
Så är det hands off för dig. Du får inte.
Nej, det är jättetydliga regler. Och väldigt mycket att läsa på när man signar för dem. Att jag får inte göra någonting.
Nej, utan det är bilden ur kameran.
Bilden ur kameran, sen in i någonting som heter GIFT, som är deras då arbetssystem, där som från kortet tankar man upp bilderna.
Ja.
Sen har du en chans via Photoshop där du har en action som är färdigprogrammerad av dem.
Ja, just det, en sån här, vad heter det på svenska? Makro.
Ja, precis. Det är automatiska steg i Photoshop där bilden kontrolleras på olika sätt, och där har jag möjlighet att tweaka lite grann.
Man kan göra bilden lite ljusare eller lite mörkare eller så.
Precis. Precis.
Men that's it.
That's it. Sen ska den iväg.
Ja. Har du känns det ibland som att du känns det jobbigt någon gång att du inte får gå in och redigera mer?
när rent etiskt så tycker jag det är härligt att det är de här reglerna som gäller.
Ja.
Jag måste ju bli bättre som fotograf då, tänker jag.
Ja.
Jag måste ju sätta bilden mycket tidigare och det ser jag som en utmaning.
Så du får ännu mer flow.
Ja, precis. Och men jag gillar den tröskeln att bli ännu bättre. Det måste sitta direkt i kameran och sen att man inte har... Det är en sport i sig.
Ja.
Sen kan jag ju tänka att det är lite synd att, som du säger, att kameran avslöjar många gånger någonting som man inte uppfattar i verkligheten. Att känslan blir en annan i en bild där man kan tycka att det vore snyggt att dra ner den här röda tonen för det skulle kännas mer rättvist och schysst.
Ja, precis.
Jag skulle vilja det själv om det var bild på mig. Det där jag ville dölja kanske inte skulle vara så mitt i. Liksom.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Men det är bara hands off.
Ja, tydliga regler.
Ja. Så, detta om autodidakt och catwalk. Jo, modevärlden. Som sagt, om vi får flytta oss tillbaka igen till Stockholm Fashion Week. Där jag fick ju en fascinerande inblick.
Ja, hur kändes det?
Jo, det var väldigt roligt. Jag är så långt från modevärlden som man förmodligen kan vara. Tror jag.
Men du flöt in direkt.
Tyckte du det?
Och träffade många du kände, tyckte jag. Så.
Jag vet inte om jag träffade... Jo, nej, men alltså... Nej, vet du, det var ju så roligt. Du tänker på den här fotografen.
Ja.
Jag kände honom inte, men han hade ju läst en av mina böcker.
Ja!
Så han kom fram... Han sa ju så här, du är Göran, va?
Ja, okej. Okay. Ja, vad roligt.
Ja, det var faktiskt roligt. Och det är smickrande när det händer. Jag blir glad när det händer. Och numera så händer det mer och mer... Mm. Och jag vet inte vad jag ska sätta punkt liksom där jag inte tycker att det är roligt längre. Jag kanske alltid kommer tycka att det är roligt.
Förhoppningsvis. Ja.
Men du och jag har ju pratat om scenskräck lite grann i andra sammanhang.
Mm.
Jag kan också känna att jag tycker jättemycket om att vara anonym.
Mm.
Alltså sådär. Jag kan känna att jag skulle aldrig kunna bli en stor kändis. Därför att jag tycker så mycket om att gå på Vivo.
Ja, men hänger det här ihop med att vara fotograf? Man väljer att stå på den sidan kameran. Att man har den personligheten.
Ja, jag tror att det gör det. Jag tror att, precis. Och i och med också att... Jag kan också tänka mig om man får liksom psykologisera onödigt mycket.
Mm.
Att många fotografer har en ganska observerande personlighetstyp. Mm. Alltså att vi är ofta... människor som lägger märke till små detaljer. Och det gör, tror jag också, att vi blir... Alltså att man får nästan ett sorts kritiskt förhållningssätt till världen. Alltså, inte kritiskt så, men att man blir en iakttagare. Och som iakttagare så har du ju viss makt. Att se är makt, tycker jag.
Ja, eller att välja att berätta det som du iakttar.
Alltså oavsett jag berättar eller inte.
Uh-huh.
Och jag vet ju människor som är ännu bättre iakttagare än vad jag är. Jag har till exempel en bekant som är en jävligt duktig författare. Nu har han ändrats de senaste 10 åren. Men i början när jag kände honom, så om man var på fest och så, så ser man att han står där och tittar på oss andra.
Mm.
Och han säger ingenting om vad han ser eller inte ser.
Men
han är lite lätt introvert. Uh-huh. Så, inte så utåtagerande. Och det här gör att det är ju det här. Vi har pratat om det någon annan gång i podcasten. Jag tror med Hanna Goldstein möjligen. Den andras blick. Att plötsligt så kan en person titta på dig så att du blir medveten om dig själv.
Mm.
Och den här vännen då till mig har den här förmågan på mig. Det är ju inte alls säkert att andra reagerar så.
Mm.
Och jag kan känna ibland att jag har den inverkan på andra också. Fast jag inte vill det.
Ja, okej.
Okay. Och därför så tror jag också att jag har som fotograf... Gud, vilket långt svar på en kort och enkel fråga.
Men jätteintressant, fortsätt.
Jag kan känna att jag som fotograf förstår vad betraktandets makt är. Mm. Och därför vill jag inte sätta mig så mycket i situationer där jag blir betraktad.
Ja, okej. Okay.
Mm. Men fortfarande så tycker jag att det är jättekul om... Jag var inne på en fotoaffär för ett par veckor sedan. Och någon säger så här, och det här händer allt oftare. När jag pratar så säger någon så här, ja, nej, men du är ju Göran, du är ju den här podcasten.
Gud vad roligt.
Därför att de känner igen rösten.
Ja.
Och det tycker jag fortfarande är jättekul.
Ja.
Det tycker jag inte är det minsta ångestskapande eller så. Varför börjar vi prata om det här överhuvudtaget? Vi tittar nu på vårt flödesschema som vi har ritat. Vi har försökt att tillsammans göra någon sorts bild av vad vi ska prata om.
Jo, men här var vi.
Jo, just det.
Ditt vi var besök.
Mitt besök i modevärlden. Ja. Och det var inte alls så att jag kände folk. Mm. Men tyckte du jag flöt in hyggligt?
Absolut.
För jag var lite orolig för att vara liksom som en katt bland hermeliner.
Ja. Alltså, det gick jättebra tycker jag.
Ja, vad bra. Det var skönt. Men sen kände jag ju också den här fotografklädkoden fanns ju där. Det var inte som jag hade trott. Jag tycker att du var ganska välklädd. Men det är du väl generellt kanske?
Ja, jag tycker det är viktigt eftersom många av de uppdragen jag har. Så, dels vill jag vara diskret klädd för det är inte jag som är den viktiga. Jag vill inte stjäla något ljus på något sätt. Utan jag vill kunna smyga omkring.
Ja. Och så vill man ha svart eller grått för att inte ge märkliga reflexer.
Ja, precis.
Ja.
Ja, jag tycker det är viktigt i sådana sammanhang.
Men bland dina kollegor så fanns det ju en hel del jeans och t-shirt människor.
Ja.
Som är ju, ja, som man kan se för sin inre syn att de kanske har samma outfit.
Ja.
Helt oavsett sammanhang. Jag kommer ihåg en gång att journalister blev utsedda till Sveriges sämst klädda yrkeskår.
Ja.
Och jag tror att jag har ett journalistsätt att klä mig.
Jo, men jag tycker faktiskt det är lite tråkigt att fotografer inte tänker lite mer på uppdragets karaktär just i den miljön.
Ja.
Sen tycker jag också det är härligt att gå i jeans och t-shirt såklart.
Ja.
Men det är också tydligt, det kan komma tydliga regler just då från Getty som uppdragsgivare att det här är en black tie eller det här är en att det finns en klädkod, att man ska anpassa sig till den, att man är en representant för någonting.
Ja,
och är man en frilansare kanske man inte har samma liksom press på sig eller de, då styr man ju själv.
Ja.
Men
du känner igen det här att kameramänniskor, oavsett om filmar eller plåtar, ibland kan vara nerklädda jämfört med de andra i sammanhanget.
Ja.
Men jag tillhör ju de där som klär ner mig.
Mm.
Och jag tror att det är för att jag trivs i någon sorts... Ja, alltså förmodligen så är hela beteendet är nog sjukt, tror jag. Och jag tror att jag skulle behöva analysera egentligen varför jag gör så. Det är inte så att jag går runt och är jätteskavig, inte alls. Men alltså, eller hur?
Ja.
Väl, hoppas jag.
Nej.
Men jag kan också känna att jag tycker om att liksom med mina kläder signalera att jag inte är en del av det här eventet. Jag är bara den som är här för att samla in.
Jag är här och jobbar.
Jag är här och jobbar, ja precis, exakt. Att jag vill signalera det med mina kläder.
Ja. Jo, så är det ju, vi har ju uniformer. Alltså.
Ja.
Och berättar vilka vi är.
Ja, men hur som helst så okej, jag flöt in där hyggligt.
Mm.
Och det var roligt. Mm. Och jag kände att jag hade kunnat ta en plats där bland er och göra ett försök. Men nu var det en annan vinkel därför att jag ville ha bilder på dig när du plåtar.
Ja,
för jag tyckte det var roligare.
Ja.
och så. Så. Och där står ni då, ungefär 30 pers. Mm. Varav jag skulle säga mellan tummen och pekfingret att 10 av er är sådana människor som jag direkt skulle identifiera som proffs. Som vet vad ni gör till 100%.
Mm.
Alltså som har adekvat utrustning. Som jag ser reagerar i mitt tycke då på rätt sätt. På det som händer framför. Och man kan ju också höra tycker jag lite grann. Eller se på folks timing och reaktioner lite grann hur de tänker. Mm. Men övriga då, 20, tycker jag ser ut som... vilka amatörer som helst som har ganska otillräcklig utrustning, håller kameran på märkliga sätt, använder diffusor på blixten trots att taket är typ 12 meter därifrån och bara äter blixtbatteri och gör sådana här tabbar liksom. Vilka är de människorna?
Jag tror du pratar om alla bloggare som finns i modebranschen.
Men de går ju bara in bland er fotografer och bara
Ja,
bara som det världens finns, självklarhet liksom.
Ja, det finns ju lite ståplatser. Det är ju ganska tydligt uppstyrt med vem som sitter på första raden. Och så har du stolarna med markering.
Ja.
Där alla viktiga då har fått en plats och en inbjudan. Och så har du fotografplatserna. Och däremellan finns det ståplatser för de som man inte vet vart man ska placera helt enkelt. Och ja. Där hamnar många. Jag gissar ganska mycket nu, för jag har inte riktigt koll på alla. Men jag tror att det är mycket bloggare som står där.
Ja.
Som då ska söka bilder till sin blogg. Och vad var det som hände och så vidare.
Ja, men precis.
Ja.
Och kanske så småningom också utvecklar sitt fotograferande och blir bättre och bättre.
Ja, absolut.
Och till slut blir de en av de här 10 som ser jävligt proffsiga och kunniga ut. Liksom.
Ja, i Sverige. Om du hoppar ner i Europa på de stora modveckorna så är det väl 30 proffs då kanske?
Ja, ja, av 30. för där finns det ingen plats liksom för.
Jo, det finns plats på sidorna där också. Men det är lite hårdare styrt. Sverige är svenskt, höll jag på att säga. Men
platt organisation liksom,
ja,
och så.
Ja, det är lite så.
Mm. Ohierarkiskt.
Ja,
ja,
om man jämför.
Ja. Det är ju roligt, det är roligt att höra. Men jag tyckte också att det var kul att se dig hur när vi skulle gå in där. Och då var det så här, ja, jag får inte gå ut för sent nu för jag måste ställa min stol.
Mm.
Och då har du med dig en liten sån här jägarstol eller vad man ska säga.
Ja,
kanske det är.
Ja.
Som man kan sitta på. Men grejen är, du sitter ju inte på den utan du ska ju bara ställa den för att markera,
jag bokar min plats.
Markera revir.
Ja, precis.
Och det där är en viktig grej i själva processen, att hitta sin plats.
Ja, men det tycker jag är A och O. Alltså, om du ska ha en bra bild, oavsett om det är en premiär eller en modevisning eller någonting, så var där i tid.
Ja.
Se till att ha en bra plats och håll i den.
Ja.
För det, annars är någon som tar den.
Sen är det så roligt, därför att ni pratar ju väldigt vänligt med varandra.
Ja.
Om vinklar och sådär. Och är det, kan jag vara här om jag kryper ihop på golvet? Det gör mig liten som en.
Mm. Vi är som en kärna som ses varje säsong.
Ja.
Som också då går på alla visningar och bevakar alla visningar.
Och som det är kompisar.
Ja, precis. Man hinner lära känna varandra ganska bra på de här 3 dagarna. Och man hinner hitta liksom hur man gillar att jobba och så vidare.
Ja.
Och vi rättar in oss efter varandra ganska snabbt. För vi har gjort det så många gånger.
Ja.
Och sen inför varje visning har jag också. De som står för visningen har sina egna gäster. Och sina egna fotografer. Och sina egna som då varierar för varje visning. Och,
släpper ni in dem i er kovärme då?
Jag gör det.
Ja.
I den mån jag kan. För jag tycker att det är viktigt.
Ja.
Det är viktigt att vi liksom. Jag tycker att det är viktigt med kovärme.
Ja.
När man ändå ska hänga där i 3 dagar och träffa varandra. Och,
men i de här proffsiga sammanhang. Jag har ju ofta tänkt det här med kvinnor som fotograferar. Som det har varit mycket prat om under alla år som jag har fotograferat.
Mm.
Och då har det varit så här att det är färre kvinnor som plåtar och sådär. Och jag har tänkt liksom de senaste åren att så stora skillnader är det väl ändå inte. Men i din värld så är det faktiskt fortfarande så att du är lite ovanlig. Därför att dina kollegor är män. Till hur många procent då?
Uteslutande nästan.
Uteslutande män.
Så som jag upplever det. I somras på bröllopet, om jag går tillbaka dit, var jag den enda kvinnliga från Getty.
Och hur många var ni då från Getty?
10 tror jag.
Ja.
Jag var enda tjejen. Och sen, ja, på modeveckorna så är vi några tjejer i och för sig. Vi har 3, kanske 30% då.
Men där är ju också så, bland de 10% som är proffs, där dominerar ju männen.
Ja.
Men bland de så här 10%, jag menar inte det, av den tredjedelen som är proffs, där dominerar männen.
Mm.
Av de 2/3 som känns som amatörer, där dominerar kvinnorna.
Ja.
Lite grann.
Ja, så är det nog.
Ja, de som plåtar med kanske till och med att de står bland fotograferna och plåtar med en iPhone. Mm. Till och med så.
Mm. Sen har du ju massa proffs backstage som jag aldrig hann att visa dig.
Ja, vilka är de då?
Det är egentligen. Ja, vilka är det?
Nej, men vad,
det är också de som jobbar för uppdrag. Alltså, du har ju.
Ja, just det. Ja, precis. Mm. De som plåtar backstage. Ja,
ja
men precis.
Ja.
Och då kan det ju handla om reportage för tidningar och sådana där saker.
Mm. precis. Och det är prepbilder som man säger när man fixar håret. Ja. Step by step, som man säger. Hur gör man den här frisyren och så vidare.
Jaha,
steg för steg bilder. Hur man får fram den här looken som man skapar.
Vilken spännande värld. Ja. Har du blivit mer intresserad av hår själv sen du började med det här?
Jag har ju förmånen att leva liksom nära frisörbranschen.
Ja.
Och känner att jag tillhör den utan att vara frisör. Och det är alltid spännande, tycker jag, att dyka ner i olika skrån av kunskaper och verksamheter och så.
Ja,
och det är en fördel som fotograf, tycker jag. Att man får dyka in i olika yrkesroller och lära sig.
Det är väl det som driver många. Alltså jag tycker många som man frågar så här, varför började du med fotografi? Så är det många som svarar att därför att det var en entrébiljett till någonting spännande som man vill liksom komma åt. Att det handlar inte så mycket om bilder och bilders estetik. Ja. Utan det handlar om att få en entrébiljett till spännande så att säga delar av världen.
Ja.
Lite grann.
Men det blir ju det. Man kommer ut i fält mycket.
Ja.
Som man inte gör som art director när jag jobbat på reklambyrå och så. Då sitter man mycket framför skärmen och jobbar.
Ja.
Och som fotograf så är jag ju ute och träffar folk på ett helt annat sätt.
Men ditt liv går ju lite baklänges, kan jag tänka.
Ja, det gör det säkert.
Alltså, för jag tänker att många när de är yngre vill vara ute och liksom mycket röra på sig och springa och så. Men så blir de bekvämare när de blir äldre och vill helst sitta hemma och redigera bilder istället. Ja. Men du är lite tvärtom, du är mer och mer pigg på att vara ute i.
Det handlar nog också om att jag saknar kollegor som jag jobbar mycket med själv.
Ja, just det, som formgivare och
ja,
så.
Precis. Så sitter jag själv och jobbar och känner att det är, jag vill ut.
Ja.
Jag längtar ut.
Och träffa människor.
När jag jobbade på byrå hade jag kollegor runt omkring mig hela dagarna. Och det blev naturligt att nu går vi och lunchar och så vidare. Och
ja, precis. Och nu har du slutat på reklambyrå. Mm. Och du har liksom, man kan säga en egen reklambyrå. Fast liten.
Ja, en enmanscirkus. Ja. Gör det mesta.
Ja.
Ja.
Hur är det då jämfört med att liksom frilans, den ensamma frilansarens liv? Hur länge har du levt det?
Till och från hela min karriär, kan jag säga. Eller hälften på byrå och hälften själv.
Ja.
Men nu har jag varit själv sedan 2007. Och jag trivs jättebra med att styra mina egna tider framförallt.
Ja.
Och den här flexibiliteten. Jag vill vakna varje morgon och känna att vad ska jag göra idag? Känslan.
Ja.
Och att jag är min egen chef och så vidare. Sen är ju det en sanning med modifikation, eftersom det är mina kunder som styr mig, såklart.
Ja.
Jag kan inte flytta på saker som är bokade. Så att,
ja.
Jag trivs jättebra.
Ja.
Jag tycker det är härligt. Och speciellt nu när det går bra. Att det snurrar och mycket spännande uppdrag.
Välmåendet hänger ju, tycker jag, lite grann ihop med om ekonomin är trygg, så mår man bra.
Ja.
Men om ekonomin börjar bli väldigt osäker så står ju ångesten lite grann på lur faktiskt.
Precis.
Det måste man ju ändå medge.
Mm.
Ja. Hur ska man vara för att vara en bra... Är vi klara förresten med det här med män och kvinnor i fotodiket, höll jag på att säga? Män och kvinnor som ska plåta kungaparet. Får du några fördelar av att vara kvinna? Alltså fan, jag vet inte ens om man kan ställa de här frågorna. Det låter ju skitcorny.
Jag tror att jag som tjej är ofarlig.
Ja.
Alltså jag behöver inte tuppa mig. Alltså,
ja.
För att det... Men tjej är jag ofarlig i mitt sätt.
Men nu får jag bara sådana här bilder i huvudet av han. Du vet, genusfotografen. Har du sett hans blogg?
Nej, men jag är så nyfiken för jag har hört dig nämna honom tidigare.
Ja, alltså han är ju jävligt rolig och jävligt jobbig också. Men han har gjort en jätterolig grej som är... Jag kommer inte ihåg var den är publicerad någonstans. Förmodligen på hans blogg. Den är inte
jag
helt...
Jag måste få den länken.
Pinfärs. Ja, du ska få länken. Ja. Där han intervjuar företagare med vinkeln på hur det är att vara manlig företagare.
Mm.
Hur är det att vara både man och företagare? Det är frågan han ställer.
Mm.
Och då blir det uppenbart att den fråga som jag ställer till dig nu. Mm. Att hur är det att vara kvinna och stå bland de här männen och fotografera? Att det är en jävligt konstig fråga egentligen. Och samtidigt så kan jag inte liksom, jag är ju intresserad av det.
Ja.
Ja, men du får be om ursäkt. Du får ursäkta oss, Thomas Gunnarsson, men jag är faktiskt lite intresserad av.
Ja, men det är jag också nu, fast jag har inte tänkt, jag har inte hunnit tänka färdigt kring det, utan det är en ny tanke för mig. Men det jag tror är att det, jag tycker det är lätt att skaffa kompisar där i diket, ja, när man står där och väntar. Det kan vara ganska hetsig stämning, men jag har inte upplevt den. Runt mig blir det ofta.
Men jag undrar om det har, faktiskt så måste jag undra om det har med ditt kön att göra.
Ja, det vet jag inte.
Därför att du är ju en trygg person.
Ja.
Alltså du utstrålar ju helt oavsett. Så tror jag att många uppfattar dig som en person som står med båda fötterna på jorden.
Mm.
Och de tyr man sig ju till. Och vill vara med.
Ja, jag blir jätteglad för de orden.
Ja, vad bra. Därför att det är precis så uppfattar jag dig. Som att du har koll, att du är lite systematisk. Att du, you got it all figured out. Mm. Fast på ett bra sätt. Inte på...
Och jag tror att det är en stressad miljö. Där alla som är där måste komma därifrån med bra bilder. Så finns det en nervositet. Och om jag kan då utstråla ett lugn mitt i allt det där, så...
Så är väl det jättebra.
Ja, det är väl jättehärligt.
Ja, absolut. Mm. Ja, men vi stryker hela den där grejen. Men vi kan konstatera dock att det fortfarande är på de här armbågsfotosituationerna, kan vi kalla dem så?
Mm.
Att männen dominerar.
Ja.
Ja.
Det tror jag.
Av anledningar som vi inte riktigt vet. Det kanske har att göra med att man reser mycket. Men du reser inte så jättemycket, va? Du pratar med... Mycket i Stockholm.
Ja, det är mest i Stockholm. Ja. Men jag har varit ute på lite uppdrag runt om också.
Har du något drömuppdrag?
Ja, det har jag.
Berätta.
Jag vill ut i Europa.
Ja.
På modeveckorna och röda mattan nere i Cannes och så vidare. Det vore jättespännande som en...
Berätta om röda mattan i Cannes.
Det är
alltså Cannes filmfestival.
Cannes filmfestival. Det är röda mattornas röda matta, så att säga. Det är världens största och mest etablerade och viktigaste röda matta, skulle jag vilja påstå. Och där finns det en... Det är black tie. Du måste som fotograf ha... som tjej då måste jag ha långklänning.
Ja.
Och jag är förmodligen den enda tjejen, om jag får komma dit någon gång. Jag vet att Getty var 72 stycken där och jobbade.
72? Ja. Bara från Getty?
Bara från Getty. Och då handlar det...
På samma jävla röda matta?
Ja, men då har man då... De har front row, som man pratar där. Då är det de här gradängerna på varsin sida.
Ja.
De har front row-platser, första raden får de fota ifrån. Och det är två från varje sida. Sen har de fotografer uppe på balkongerna och terrasserna och trappan ner.
Det låter som en stor militär operation.
Ja, och sen världens, alltså det är det mest exklusiva uppdrag du kan få, att få stå där.
Ja.
Och anledningen att det är black tie och så viktigt är att du hamnar ju i, alltså fotograferna på andra sidan får ju dig i bakgrunden.
Ja.
Och där är det inga slagsmål, för där är det så mycket livvakter och så uppstyr. Så att du har din lilla kvadrat förbokad. Ditt namn står där, så du kan komma dit precis när du börjar och sätta igång.
Du behöver inte ställa upp din jaktstol.
Nej, det är lite mer sofistikerat så.
Ja.
Men sen är det då, sen finns det runners som springer och hämtar dina kort hela tiden om du inte skickar digitalt. Och du har editorer som sitter och tankar ner bilderna, sorterar ut vem är vem. Det här ska ut på internet så fort det bara går.
Ja.
Jag tror det var 250 000 bilder de tog 2013.
Oh, jäklar. Men
som sen då blev ner till 20 000 bilder.
Bara 20 000.
Ja. Och det är så roligt för att det är så härliga människor. Jag har träffat flera av dem och jag vill jobba i den miljön. Ja. Jag tycker det ska vara jättespännande.
Vilka egenskaper tänker du att man bör ha, personliga egenskaper, för att platsa liksom vid den röda mattan där?
Ja, man... Och nu var lite representativ kanske.
Ja.
tror jag.
Alltså i meningen att man måste kunna acceptera att man är en representant för någonting mer än sin person.
Precis.
Ja.
Sen bör det nog också vara positiv, och det märkte jag igår också på Robocop-premiären, att är du positiv så är den du plåtar tycker också att det är lite roligare, och det blir, alltså skapa en positiv stämning. Jag tror inte man kommer lika nära. Det blir nog ganska mycket tele från den här röda mattan i Cannes, men dels tror jag att du måste vara positiv och sprida positiv energi. Sen samtidigt då så ska du på något sätt få uppmärksamhet från.
Men det är väl om du är den enda i långklänning.
Får den där ögonkontaktsbilden.
För det är den som säljer bäst.
Ja.
Och det är den man är på jakt efter.
Ja.
Men du har ju en enorm jägarinstinkt i dig. Det är ju jätteroligt.
Mm. Ja, det är nästan som att vara lite sniper. Alltså.
Ja, men precis. Och få den.
Ja, precis. Och jag blir så lycklig när jag får den.
Ja. När du nu visualiserar det här. Mm. Eftersom du visualiserar bilder som du vill ta.
Mm.
Är det någon särskild celebritet som du tänker att det vore extra roligt att få ögonkontakt med?
Jag blir inte starstruck.
Du blir inte det?
Nej, inte alls. Nej, det har jag nog ingen. Utan det är upplevelsen och att få träffa så många andra inom. Egentligen tycker jag det är spännande att träffa spetskompetens oavsett vad det handlar om.
Ja.
Och här har vi världens bästa fotografer på plats.
Ja.
Vilken miljö.
Ja.
Ja, dit vill jag.
Ja.
Om det är möjligt.
Ja. Alltså. Mm. Ja, det vore jätteroligt. Jag håller tummarna för att det blir så.
Tack.
Ja.
Ja, jag hoppas det. Ja. Blir verkligheten då.
Samtidigt, nu känner jag också, alltså, jag tycker nu så här att det har blivit lite orättvist vårt prat.
Mm-hmm.
Därför att vi har pratat väldigt mycket om att du plåtar mode.
Ja.
Och att du plåtar fotboll.
Mm.
Och,
att det är det som syns.
Att du är jägare och så. Och samtidigt så vet jag ju också, jag har ju gått på fotutställning med dig och tittat.
Mm.
Och jag vet att du har ett utvecklat språk kring bild. Mm. Och jag vet också att du fotograferar mycket som inte är säljbart på samma sätt.
Mm.
Som en grön klänning på Robocop-premiären.
Ja.
Och det har vi ju inte pratat om. Så jag vill bara signalera det. Och vi kan inte prata om det nu heller. Därför att det blir för tvärtopp. Utan det får vi göra någon annan gång helt enkelt. Jag vill bara inte att den som har lyssnat på det här lämnas liksom med bilden av att Anna Lundholm är liksom Getty-fotograf. Mm. Punkt slut. Mm.
Det är ju den bilden jag visar utåt. Både i min portfolio och så vidare. Det är ju min proffssida.
Ja.
Min jobbsida.
Ja,
det andra är ju privat foto än så länge.
Ja,
mina konstnärsambitioner, jag vet inte vad jag ska kalla det, eller mina experiment som jag jobbar med, som du har sett lite grann av.
Ja, men precis.
Ja.
Och som jag hoppas och tror att du kommer fortsätta jobba med.
Tack. Uh-huh.
Jag tänker, vi hade ju Gunilla Mur i Bildradion.
Mm.
Och nu när vi pratar, då var det ju förrgår, men när ni hör det här så kommer det vara för typ 2 veckor sedan eller någonting sånt. Och jag tänker mig att Centrum för fotografi som hon jobbar med, den är ju som skräddarsydd för en sån som du, Anna. En yrkesverksam fotograf med bra bildsinne och en vilja att gå utanför och göra mer än de säljbara Getty-bilderna.
Mm, jag ska nog höra av mig till Gunilla. Det var väldigt spännande det hon berättade. Så jag kände.
Visst lät det sjukt roligt det där.
Med. Och jag tyckte om kopplingen med diskjockey. För jag förstod precis. Och jag hoppas det blir så. Jag tycker det vore jättespännande om det går åt det hållet.
Eller hur? Att man jobbar ihop med en duktig curator. Mm. Eller kurator. Vad säger du? Kurator, curator?
Jag har inte bestämt mig.
Det är jättesvårt tycker jag. Jag tycker jag känner mig så pretto. Om jag säger det med engelsk. Curator.
Ja.
Men kurator låter ju helt fel. Jag är tillbaka till skolan igen. Mm. Jag hade en jobbig skolgång.
Ja.
Ja, skitsamma. Men det känns som att ni är en match. Att ni borde träffas och du borde vara en av de där fem i en grupp.
Det vore jättespännande.
Ja, jag tycker också att jag blev också lite pepp på det faktiskt.
Ja. Jag måste sparka mig själv i baken lite och göra fler printar och liksom tänka bättre.
Ja.
Tänka mer strukturerat.
Ja, precis. Har du tid då i ditt busy upptagna liv att utveckla de andra sidorna?
Ja, det har jag. Jag måste ta mig tid. Det går i perioder givetvis. Eftersom jag gör en tidning också. När den ska ut så funkar ingenting egentligen i livet. Men däremellan finns det ju massor av tid.
Ja. Jag tycker go for it.
Jag behöver ju sparken. Alltså, jag har ju så mycket bilder i huvudet som det skulle vara så spännande att bjuda in någon och se alla de här bilderna. Men jag måste ju visualisera dem för att kunna dela med mig av dem och liksom få någon komma vidare egentligen.
Ja, precis.
Och där vore det jätteintressant att se det utbytet man kan få av andra fotografer och
ja, och det behövs ju sådana platser som Centrum för fotografi där man kan träffas. Nu låter jag som värsta reklampelaren. Jag har ju, jag har ju liksom inte
anlitat det är för en bra sak,
deras tjänster. Ja, men det är för en bra sak, absolut.
Ja.
Och det behövs ju sådana platser att göra det. Så, och man kan inrymma både konstnärliga ambitioner och catwalks.
Ja, det är två ytterligheter känns det som.
Ja, men de kan rymmas i en och samma person. Det är bara att man breddar sig själv.
Mm.
Anna, det har varit jätteroligt att ha dig här.
Tack, det har varit jättekul att vara här.
Ja, så jag ska följa dina öden och äventyr med stort intresse. Och så hoppas jag att du kan komma tillbaks en gång. När du har pratat med Gunilla om dina bilder. Eller så gör vi så här att vi försöker övertala Gunilla att hon tittar på dina bilder. Medan vi gör en podcast.
Wow.
Känns det läskigt?
Ja, lite. Men jag gillar tanken. Eller jag gillar Gunilla. Efter det jag hörde från förra veckan.
Hon är helt skön, verkligen.
Så det känns som en spännande kontakt som jag ska ta tag i.
Ja. Vi kan tänka lite grann på den.
Mm.
Det vore ju väldigt roligt. Då fick vi en så här trepartspodd.
Wow.
Live.
Ja.
Anna Lundholm får live-kritik. Av Gunilla Mur. Det kan knappast bli bättre.
I radio. Då måste allting hamna i ord.
Ja.
Ja.
Fan vad roligt. Det gör vi. Jo, vill ni titta på Annas bilder så ska ni gå in på webbplatsen.
Lugraphics.nu.
Lugraphics.nu. LU som alltså startar på Lundholm. Graphics på engelska.
Ja.
Punkt nu.
Stämmer.
Ja, där får ni se fantastiska catwalk-bilder som tagna under flow. Och det var allt för oss den här gången. Vi hörs igen. Hej då!
Hej då!